Ja, då vill jag säga välkommen till det här avsnittet där vi ska faktiskt prata med en hundförare. Med anledning av att det bland annat då har varit ett hundförbud. Det togs ett hundförbud för ungefär ett år sedan, det vill säga någon gång i början av 2022 i Västerås stad. Angående just hundar i skolan. Och för inte jättelänge sedan då kom det ut ett litet reportage nu om ett pilotprojekt som man har startat i Västerås stad med en kurator och en utbildad hund och en utbildad terapihund. Så vi vill med det här avsnittet faktiskt intervjua någon som har lång erfarenhet av att arbeta med hund i skolan, fast då inte i Västerås stad. Utan vi kommer att prata med Elisabeth Karlsson som jobbar nere i Lilla Edet med sina hundar.
Du lyssnar på Hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar.
Hej! Hej! Hur är läget, Helena?
Jo, men läget är helt okej. Okay. Det här ska bli väldigt roligt.
Ja. Ja, det tycker jag. Vi har också ett litet nytt grepp. Vi sitter i ett annat program, så vi hoppas att ljudet blir bra och att allting funkar. Men vi passar på att faktiskt bjuda in Elisabeth i konversationen. Välkommen!
Hej, tack så mycket!
Ja. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Jag har kommit här till jobbet och satt mig i soffan här med mina hundar nu för att prata med er.
Ja, så perfekt.
Det känns spännande. Jajamän.
Var jobbar du?
Jag jobbar i Lilla Edets kommun på högstadieskolan där som heter Fuxenaskolan 7-9. Där jobbar jag, Isa och Leia. Och så har jag även Aslan som är 19 månader och går besökshundsutbildningen nu då, så han är med och praktiserar här i skolan. Så ibland har jag med mig 3 hundar. Så att vi har fullt upp här.
Ja. Vad är det för ras på dem?
Bichon Havanes är det.
Just det. Är det någon anledning till att du har valt just den rasen?
Ja, det är det för att det är en ras som min man tål en utav. Han tål inte alla hundar. Och då fick vi testa och ha en havanes hos oss och min kusin är uppfödare, så då blev det havanes och det är jag väldigt nöjd med, så det är den anledningen att jag har dem.
Det låter ju toppen ju. Kan du berätta lite grann om ditt jobb och din funktion på skolan?
Ja, jag är ju anställd, jag och Isa och Leia, och är kopplade till elevhälsan och till den särskilda undervisningsgruppen vi har på skolan. Och jag och Isa och Leia har ett eget arbetsrum som vi tycker är väldigt viktigt, som de kan vara i där det är lugnt och så. Och vi tar emot elever. Så vi får ju uppdrag av elevhälsan med elever med problematisk skolfrånvaro. Så jag är hemma hos vissa elever och blir en brygga in till skolan. Eller så träffar vi elever som är på skolan men kan behöva lite extra stöd för att orka stanna kvar och så. Så det ser lite olika ut vad vi gör.
Hur länge har du jobbat med det här på den skolan?
Vi började här, jag och Isa, i april 2019. Och då så insåg jag hur mycket jobb det var, så då fick vi köpa Leia. Fick vi henne och utbildade henne. Så att en hund orkar ju inte heltid. Så att därför så turas Isa och Leia om. Det är jättebra. Och ibland kanske någon av dem är sjuka. Då kan den andra jobba och så. Så att det känns jättebra. Så har jag skaffat Aslan nu då. För Isa fyller 10 år här. Så att hon börjar väl se sin pension snart. Så att det känns skönt. Så då kan Aslan ta över det.
Perfekt. Det är bra att ha någon på tillväxt helt enkelt.
Ja, det är jättebra. Och det som är bra det är att han är med här och ser faktiskt hur tjejerna jobbar. Det är jättevärdefullt. Ja. Han är med och bara får känna på det. Så att det är jättebra sätt.
Just det. När du började med det här så tänker jag att du fick ju ta kontakt med rektorn, antar jag. Hur gick den processen till? Jag tänker nu på det här hundförbudet till exempel som finns i Västerås stad och andra kommuner. Jag hade till exempel i förrgår ett möte med grundskolechefen eller direktören. Jag vet inte, de benämner sig lite olika i olika kommuner, men uppe i Umeå. där man då tittar på att ta in hundar i skolan som en resurs då för tidiga insatser bland annat. Och det kan vara svårt ibland för en rektor eller en grundskolechef att våga ta steget och liksom sätta på protokollet i ledningsgruppen och säga att okej, det här är en metod som vi kommer att använda oss av. Hur gick de tankarna hos er och din rektor och grundskolechefen i den kommunen?
Som det gick till, det var precis när jag och Isa blev färdiga där som skol- och terapihundsekipage. Mm. Så min nuvarande chef då, Anneli, som är rektor här på 7-9, hon kände att hon ville ha något annat sätt att nå vissa elever och var lite intresserad av det här med hund. Och då så tog hon det i personalrummet en dag, och då är det en ungdomscoach där som heter Elisabeth också, som känner mig. Och då så sa hon det att ja, jag vet Elisabeth, hon är precis färdig här. Så då fick Anneli mitt nummer och så ringde Anneli mig och så träffades vi förutsättningslöst och pratade. Och så testade vi det, så blev jag anställd. Så var det. Så det gäller att ha en chef som tror på det och vågar liksom. Så det var inga problem när hon framförde det till sin chef sen då.
Det är därför det blir så stora skillnader också. Förlåt, jag skulle bara... Just det här att det hänger på att det är en chef eller någon som liksom kan få ta det beslutet som verkligen är intresserad av detta.
Ja, det är helt rätt, Helena, som tror på det liksom och vågar testa. Och hon ångrar ju sig inte, säger hon ju idag liksom. Man får jättegärna kontakta Anneli, det har hon sagt. Så om man är chef eller har frågor om hur det kan vara och så finns ju hon tillgänglig. Så man kanske kan lämna hennes uppgifter sen, en mejladress och så, om ni vill.
Just det. Ja, det är ju också som sagt var för andra rektorer, så kan det ju vara tryggt. Man borde egentligen skapa ett slags nätverk för, men det tycker jag ju egentligen generellt ska finnas för alla sociala tjänstehundar, inte bara de i skolan. För jag tycker att ibland kan jag tycka att äldreomsorgen har kommit i skymundan på grund av att det är väldigt, väldigt populärt med hundar i skolan just nu. Och inom psykiatrin till exempel och LSS så är det väldigt, eller inte lika stort, det är inte lika stor strålkastare på den målgruppen just nu i alla fall.
Nej, det stämmer.
Men där gjorde ju SLU en bra grej, det här seminariet som har gjort, som också finns ute på YouTube nu, som handlar om upphandling av sociala tjänstehundar.
Ja.
Som faktiskt du var med på också ju.
Ja, det var jag. Absolut.
Och där man liksom lyfter vad man behöver tänka på och så vidare. Och att det gör man det, jag brukar säga det, gör man det rätt så är det ganska lätt egentligen. När det gäller sånt här.
Ja, och det känner jag ju att det är så viktigt att man är utbildad när man gör detta. För på utbildningen så fick man ju till sig det här med alla hygien, vad man ska tänka på och upprätta. Och när jag började då första dagen så hade jag ett möte med elevhälsan, rektorn och kollegor i mitt arbetslag där vi gick igenom det första dagen. Vad behövs, för att de var ju jätte, oj, vi ska ha en hund, hur gör man och sådär. Och det är klart att det blir massa frågor. Och jag visste ju inte heller egentligen hur man gör, för det var ju mitt första arbete på skolan med en hund. Ja. Så då satte vi oss första dagen och skrev ner vad som är viktigt och upprättade den hundpermen då. Så det blev jättebra faktiskt, så att det kom till med en gång.
Vad finns i den hundpärmen då?
Ja, där har vi då en karta över skolan där vi har markerat då med olika färger. Där rött betyder att här finns ingen hund. Och gult är att här kan man möta en kopplad hund. Och där det är grönt, här jobbar hunden. För att man ska kunna veta det. Och det är ju då bland annat för hundrädda och om det finns allergener. Sen är det ju även... För våran del tänker jag att jag vill inte att mina hundar är i hela skolan. För ett högstadie kanske inte är en lugn miljö alltid för en hund. Så jag tycker det är skönt att vi har våra rum och håller oss på en liten del av skolan. Så det är liksom för båda håll vad man är, och det tycker jag är skönt. Sen har vi även så här hygienavtal och riskanalys. Om någon blir skadad eller om hunden skadar någon eller om någon skadar hunden och ja, allt som gäller då, att vad jag ansvarar för, att man tvättar hunden med allergenschampo varje vecka. Jag ser till att de är vaccinerade och friska och lämnar in veterinärintyg minst en gång om året, att de mår bra. Och allt sånt står ju nedskrivet i den permen. Och vi har även målsman får ju skriva under att man får träffa oss i och med att eleverna är under 18 år. Det finns också i den permen. Det finns information om oss. Det finns information vad en social tjänstehund är. Det finns ju olika sorters tjänstehundar. Mm. Så att, ja, det står ganska mycket där. Och våra utbildningsbevis finns ju där också då.
Just det.
Ja.
Har ni extra städ också eller?
Ja, jag har världens bästa kompisar i städet. De städar vårt arbetsrum 2 gånger i veckan.
Just det.
Ja, och vi har uppgjort så att varje lov, sportlov, påsklov, sommarlov, jullov och så, då tar jag, har jag 2 arbetsdagar som jag storstädar rummet, tar hem och tvättar allting och så. Så har vi valt att göra. Så det funkar jättebra.
Mm. Jag hörde faktiskt, jag har ingen källa på det här tyvärr, jag önskar att jag hade, men... Ja. Jag läste faktiskt en kollega i branschen som hade skrivit i en tråd på Facebook gällande assistanshundar. Där de hade då skrivit om just det här. För det, just nu så är det ganska mycket assistanshundspersoner som blir utkastade ur exempelvis matbutiker, restauranger och så vidare. För att då helt plötsligt är det någon som har bestämt sig för att de inte får vara där, och då Svenska Brukshundsklubben liksom någonstans bestämt sig för att försöka driva den här frågan och lyfta den, för att det är ju extremt diskriminerande att man inte får ha med sig hunden när man använder den som ett hjälpmedel på det sättet som assistanshundspersonen gör. Eller personen som behöver assistanshund. Men då var det en som hade skrivit i den kommentarsfältet att när det gäller exempelvis hundar i skolan och framförallt då typ skolhundar, så har man någonstans kommit fram till att det är mer allergener i ett klassrum där det inte finns en hund än där det faktiskt finns en. Därför att det klassrummet städas mycket oftare. Så att man liksom någonstans faktiskt behöver, jag fick en sån här tankeställare på, ja, vi kämpar ju häcken av oss bokstavligen talat för att hålla allergenerna borta ifrån de ytor och de områden som vi finns på. Man har med sig klädroller, vi schamponerar hundarna med allergenschampo, vi städar extra och det är basala hygienrutiner och så vidare. Så att det hade varit väldigt fiffigt att kunna fått en källa på det faktiskt.
Ja, absolut. Och sen har jag ju då i våra soffor och så och stolar så har jag ju överdrag som jag tar hem och tvättar och så. Ja. Så att, och så som du sa, basala hygienregler, att vi har handsprit som vi använder, för vi har inte något handfat i vårt rum, så att vi får använda sig av handsprit då. Och jag tänker att det finns ju så många elever och personal som har hund hemma och katt hemma som kommer med de allergenerna till skolan, så att jag tror att det finns, det blir inte mycket mer om det jobbar en skolhund på skolan.
Nej, jag tror faktiskt inte heller det. Nej. Om jag ska vara riktigt ärlig, men det har vi inte vetenskapliga belägg för tyvärr då. Men ja, vad intressant, och det här är ju viktiga punkter att lyfta så att säga. Har du någon, jag tänker det skulle vara intressant tror jag för lyssnarna att få höra några såna personliga upplevelser eller liksom erfarenheter.
Ja, jag tänkte också om. Det. Mm. Jag tänkte också det, att jag skulle vilja veta lite sådär, ja men typ något exempel, dels kanske på, för du sa att du antingen kanske jobbar lite mot hemmet eller liksom försöker skolelever som kanske inte går hemifrån, och sen att du har elever som kommer till dig i skolan. Så bara, jag vill också vara så här nyfiken på hur, exempel och vad du ser och så.
Man kan ju ta ett exempel på en av arbetsdagarna till exempel. Vi börjar vid 7 på morgonen och börjar med en promenad. Sen möter vi upp en elev som börjar tidigare då, för att det är svårt att komma in med massa elever. Så då väljer eleverna att börja tidigare. Och då möter vi upp vid bilen. Och så går vi in till vårt arbetsrum där vi har samtal om dagen. Lägger upp dagen, hur den ska vara så att det blir tydligt. Och då får den här eleven umgås med hundarna. De blir jätteglada och de klappar och så. Och sen så kan eleven välja att göra någonting. Eller bara att vi har samtal och klappar. Och sen börjar eleven sin skoldag. Och efter det så har vi en liten träff i arbetslaget. Och lägger upp dagen. Vilka elever är här? Hur ser det ut idag? Och sen börjar gruppen 7:50. Och då går alltid hundarna och jag in och hälsar på gruppen, om man säger så. Och det är väldigt mysigt. De går runt och hälsar på var och en, så alla får liksom hälsa och säga god morgon. Och där har jag mina kollegor som ser skillnaden på innan vi började komma in. Hur att det blir ett lugnare mood i gruppen. Det är liksom, alla mår bra utav det och de hälsar på personalen också, så det är naturligtvis.
Är det känslan i rummet du menar då?
Ja, typ? Ja, men känslan i rummet och att alla tycker det är gott att få klappa lite och man säger god morgon och man samtalar lite. Och det som är lite roligt också är att Isa och Leia är två väldigt olika personligheter. Isa kommer, hon är äldst, hon har alltid en leksak i munnen och springer runt och hälsar på alla och visar sin leksak varje dag sedan 2019. Och Leia kommer lite lugnare efteråt och vill gärna bli klappad. Så att, och då får man ofta så här samtal om personligheter och känslor och så. Det är väldigt kul att ha två olika faktiskt. Det är häftigt. Och sen så åker jag hem till en elev som har jättesvårt att komma till skolan, där man har samtal och man även försöker att göra något skolarbete för att man ska känna att man inte tappar det helt. Det är också väldigt viktigt att man får gjort någonting och att man då hittar rätt nivå så att det liksom går. Och då är ju hundarna med också, så. Och då blir det mycket samtal. Ja, och sen så kan jag möta någon elev som har svårt att komma in i skolan, utan vi möts och går en promenad och samtalar. Och vissa gånger känner eleven att nej, men vi går in i arbetsrummet och då gör vi det. Så att det ser väldigt olika ut. Så. Och sen på eftermiddagen efter paus så kommer det komma hit en elev som jag möter, som kommer då när det är alla elever i stort sett är inne på lektion, så vi synkar oftast tiden efter när det är så lugnt som möjligt i korridoren. För det är ofta ett stort hinder att kunna komma in i skolan. Det är för att alla ser dig och att det är väldigt många. Men vi har bra här när det är lektioner, så är det väldigt tomt i våra lokaler oftast. Och vi har nära, mitt arbetsrum ligger nära huvudentrén. Så att då anpassar vi det. Och då kommer den eleven hit och vi arbetar med hundarna lite. Och sen så börjar vi introducera mina kollegor för att eleven ska gå vidare in till särskild undervisningsgrupp. Och så är det en process som man får ta den tid det tar då.
Så men då är det inte att eleven gör det nu, utan då är det mer kanske säga hej på kollega och sen så. Alltså är det en process över tid?
Ja, det är en process, över tid. Att först hälsar man och sen så tar min kollega över och så går jag iväg och så kommer jag tillbaka och så. Så att det blir man mycket efter dagsform naturligtvis är det. Där ser man ju att det blir alltid väldigt skönt, för hundarna blir ju väldigt glada när man kommer och tycker det är jättetrevligt. Och mår man lite extra dåligt kanske, så lägger sig hundarna och det blir liksom lugnt och tryggt. Så att det är ju ett fint komplement i skolan tycker jag, till den professionen som finns, som det passar för. Jag tänker de eleverna, det är ju högstadiet jag pratar om. Och då har man ju ofta haft det tufft i flera år. Mm. Så jag skulle väl se att man kanske behöver lite tidigare insatser. För att det inte ska behöva gå så långt.
Just det. Vi kommer att prata med en annan hundförare som jobbar just med årskurs 1 och förskoleklass. Lite senare, ja. Så att förhoppningsvis kommer ni komplettera varandra i era historier då. Men ja, det är fantastiskt, alltså jag blir helt rörd när jag tänker på det. Det är så Det är så starkt och jag tänker, utan er så skulle ju de här eleverna inte ta sig till skolan kanske. Och de skulle inte heller kanske gå ut med betyg.
Nej, absolut. Och självkänslan att man inte glömmer av dem. Att man ger sig inte, liksom, man finns där hela tiden. Det är viktigt. Så.
Ja, det är ju en känslig ålder också. Alltså det är ju, som du säger, högstadiet. Jag har ju också jobbat lite med skolelever som blivit hemma. Och då kommer de, precis som för dig då, eftersom du jobbar på en högstadieskola. Men till oss kommer de också i den åldern. Och då har de redan varit hemma i flera år.
Ja. Och det är inget som börjar för... Det är inget som kommer igång för att man börjar sjuan, utan det ser man ju tidigare. Och jag tänker på... Nu tappar jag det, vad jag skulle säga.
Nej, men just att man hade velat fånga upp dem tidigare. Sen är det såklart att det är... Ja, men det kommer fortfarande säkert behövas till exempel på högstadiet, men kanske i mindre mängd exempelvis. Sen så känner jag igen, alltså vem man inte... gått i skolan och tyckt att det är jobbigt någon gång av någon anledning. Alltså det där att, ja, men som du beskriver, jag får nästan så obehagskänslor av tanken när man ska in i korridorer och det är andra elever överallt. Och, ja.
Och det jag kan känna många gånger kan vara att det har varit liksom på nätet innan, att det inte på skolan händer, utan man blir liksom utsatt på fritiden via nätet, och det följer med in i skolan. Så man når varandra ändå. Måste inte hända på skolan, men ja, det är lurigt att komma åt det, känner jag, med nätet.
Men jag tänker på hur extremt flexibel du behöver vara egentligen, att både möta upp i hemmet, att ta promenader, att anpassa till att komma, man kan komma till dig när de andra har lektion, när man kan komma innan skolan börjar. Jag känner till ett annat hundteam som träffar elever bara efter skoltid till exempel. Ja. Ja. Det här är ju en intressant fråga ändå, tänker jag. Just det här att det känns som att gränserna och tiderna för när skolan och kunskapen ska intas börjar luckras upp lite grann.
Ja.
Och jag vet inte om jag tycker att det är något fel med det faktiskt. För jag har ju själv tonåringar hemma som går i högstadiet. Och de tycker ju att det är, en har inga problem alls att kliva upp jättetidigt på morgonen. Och den andra håller på och dör.
Ah.
Liksom. Så att jag tänker att det är ju, det är, vad ska man säga, all cred till alla skolor som faktiskt har förstått att man måste göra så här på något sätt.
Ja, men samhället ändras ju och... Man behöver ju följa med i det på något sätt, känner jag. Och nej, men man behöver vara flexibel för att möta upp, så är det ju. Och då är det ju viktigt att man har kunskapen också, att man har alltså trygga hundar som fixar detta. Och jag har ju mycket, det är också viktigt att jag har två hundar, de är inte här varje dag och är med hela tiden, utan jag växlar, för de orkar inte det, för att det tar ju på dem. Så att det är jätteviktigt att man har den här, de får den här pausen mitt på dagen, man går ut och går, och att det är lugn och ro, och jag ger dem massage och man ser till att de är liksom välbefinnande. För att det kräver ju mycket av våra hundar, och då tycker jag att de kan kräva tillbaka att vi ger dem det de behöver.
Men skulle du säga att du har, hur ska jag formulera det? Alltså att du har liksom skapat ett koncept så att det funkar liksom både tidsmässigt och för dig med hundarna, både när det gäller liksom tidsmässigt arbetsbelastning på hundarna. Och,
precis, det, jag har väldigt fritt hur jag lägger upp mitt arbete. För man kan inte bara gå efter lektionstider som en skola är. Jag är lite utanför och planerar för att det ska funka så hundarna får vila. När det är lugnt i korridoren. Ja, så det är många sådana bitar. Och det är ju för att jag har en chef som tror på det. Och det blir ju oftast bättre om man får förtroende. Och att man tar hand om det förtroendet och gör något bra utav det. Det är väldigt viktigt. Och sen har vi ju varje vecka har vi ju möte ihop med elevhälsan där vi går igenom. Och hur ska vi gå vidare och så. Vi har en tät kontakt med elevhälsan. Jag jobbar väldigt mycket med specialpedagogen.
Just det. Ja, för det var det jag tänkte också, att om det är elever, alltså vad ska man säga, hur får du dina elever?
Ja, elever,
för det är inte alla skolan. Ja. Ja, precis. Det var det.
Elevhälsan ger mig uppdrag då. Och så har jag tätt samarbete med min kollega som är speciallärare i SU-gruppen också då. Så att det är minst varje måndag så sitter vi och går igenom och planerar framåt och om det är någon ny elev som jag behöver börja träffa och sådär.
Så har du tidsbegränsade insatser?
Nej, har jag inte.
De är löpande tills...
Jag har flera som ska gå i nian nu efter 3 år.
Ja.
Så. Och de det är det som behövs.
Ja.
Absolut. Och det kan jag ju känna att skolan har ju ett tidsperspektiv. Mm. Och livet har ju ett annat. Om man ska få tillbaka sitt välbefinnande. Och där kan jag ju känna att det krockar ibland. Förstår ni vad jag menar? Helt plötsligt är terminen slut. Och så har man kanske inte hunnit åstadkomma det då som förväntas på en termin. Och det måste man lägga bort. För att har man inte välmåendet så kan man inte ta till sig kunskapen heller. Det är ju den här balansgången. Mm. Man behöver få lite av båda delarna.
Ja, och du jobbar väl också väldigt mycket med det sociala, låter det ju som. För jag tänker det är också skillnad på om man jobbar med något, jag ska inte säga konkret, för socialt är också ganska konkret. Men om man jobbar med läsning eller alltså en viss kunskap på det sättet, då kanske det är mer alltså, att man har tidsbehov och så kan man utvärdera. Eller nej, tidsgräns och så utvärderar man och sådär. Och det förstår jag ju att ni också gör, men att det kanske blir längre och att man följs åt.
Ja, precis. Sen kan man göra, nu testar vi det här sättet och då tar vi 4 veckor. Och funkar inte det så testar man någonting annat. Men man ger aldrig upp. Jag ger aldrig upp en elev liksom. För att man väljer inte att ha det svårt, känner jag, som elev.
Nej, det är ju som det berömda ordet hemmasittare. Det är ju ingen som har valt att sitta hemma.
Nej,
liksom.
Man väljer inte det. Det är ingen som vill det egentligen. Det är jag helt säker på. Sen har vi även ett som vi har fått nu. Ett rum i en annan lokal som tillhör skolan men som ligger på utsidan av skolan nästan. Där man går in så att man syns inte på skolan.
Just det.
Men det är extrema. Ja, det använder vi när det verkligen behövs då. Men då kan man börja där och så är nästa steg in till oss då också. Så det har faktiskt 2 rum, kom jag på nu.
Ja, det är fantastiskt. Men skulle du säga att din relation, alltså jag tänker som sagt, ibland är hundarna sjuka och ibland så räcker inte timmarna till. Alltså hundarna kan ju inte jobba hela dagar och så vidare. Nu har du förvisso 3 stycken så att du har ju ändå relativt mycket möjlighet till hund i ditt jobb om man säger så. Men om man säger då... Ponera att det är en annan hundförare som har en hund att jobba med som då kan ju då inte jobba sina 8 timmar med hunden utan hunden får ju vara en viss del av den arbetsdagen. Skulle du säga att relationen till dig som hundförare slash pedagog, alltså att man har en fördel av att bygga relationen tillsammans med hunden för att sen utan hund kunna genomföra andra aktiviteter med en större tillit? Ja, ledande fråga i och för sig. Men...
ja, nej, men det är jag ganska säker på. Att hundarna är en jättebra kollega som hjälper med många ingångar. Så är det ju, absolut.
För det tror jag man känner igen, eller det känner jag ju också igen. Att om det är någon anledning, jag har ju bara en tjänstehund och då kan det ju vara någonting att hon är inte i form eller sådär. Och då upplever jag att då kan vi planera eller alltså så här, vad ska vi göra med hunden nästa gång eller vad som helst liksom. Och att man kan ha samtal fritt som om hunden var med. Liksom.
Absolut.
Att det finns kvar. Så länge man har hunnit bygga den relationen då såklart. Precis. Jag tror att det är liksom den möjligheten är enklare genom hunden på något sätt. Som smörjmedel.
Och sen är det ju så när man jobbar på skolan så är det ju liksom, det är ju mycket möten, SIP-möten. Jag har väldigt mycket tät kontakt med vårdnadshavare. För är man inte ett hoparbetare så funkar det inte. Så jag lägger mycket tid på samtal också. Och då ligger hundan och vilar så att vi har ju inte ett direktarbete. Eleverna går hem klockan 2. Så efter det så är det ju annat som jag har som arbetsuppgifter då. EOM, SIP-möte, telefonkontakt, åtgärdsprogram. Ja, det finns ju massa saker att göra som tillhör för att det ska funka göra arbetsmaterial.
Just det. Nu jobbar du som anställd.
Ja.
Vad skulle du rekommendera en person som, för jag vet att du också har erfarenhet av konsultarbete också. Ja. Om man som konsult jobbar i en skola, hur skulle du rekommendera den metoden? Jag hör ju nu att du sitter med på sitt möten och möten med elevhälsan och så vidare. Jag tänker att det är omöjligt att bara komma in och vara med barnen. Man behöver ju ha liksom helheten runt omkring. Men vad skulle du rekommendera en rektor som kanske inte vill börja med att anställa utan kanske ta in konsulter inledningsvis? Liksom? Vad är liksom grundpelarna i för en lyckad insats hos en elev till exempel?
Oj, det var en svår och stor fråga, Sara. Det beror ju på om det, jag kan känna att det beror på om man pratar om lågstadie eller högstadie också. Det är ju alltid lite lättare att komma in på ett lågstadie där barnen är lite mer, kanske inte har börjat må så dåligt ännu, att man når dem och ser effekten med en gång.
Precis, jag tänker att det är förebyggande på ett annat sätt.
Ja, precis. Liksom. Och här på högstadiet, ja men då får man, oj det var svårt.
Ja, men min spontana gissning, ja precis, min gissning är ju, tänker jag, att man har ändå regelbundna uppföljningsmöten. Sen kanske man inte måste sitta med på alla, men att man har avstämningar och att man liksom har en gång i veckan där man har ett möte med rektor och elevhälsa till exempel, och att man gör upp en plan. Man kanske har det mötet digitalt om det visar sig att den här hundföraren inte har ett, liksom ett kontor eller liksom någon plats på skolan. Men att man ändå får bli en del av arbetslaget, så att säga.
Precis. Nej, men att man får ett uppdrag som är väldigt tydligt vad det är man ska göra. Liksom. Mm. För nu, jag jobbar med väldigt många elever, blir det ju lite så. Så att man får ett tydligt uppdrag, tänker jag, precis som du säger. Och att man tidsbestämmer det. Och så får man göra utvärderingar. Vi gör precis utvärderingar hela tiden, liksom. Men det får bli lite mer fyrkantigt då, tänker jag, kanske.
Och lite val vilka kontakter man har, tänker jag. Förlåt, men just det där att man kanske inte sitter med på varenda SIP-möte, utan man har någon slags kontakt man överlämnar och som, där informationen går emellan.
Ja, precis. Ja, precis. Jag är med på SIP-möten och så, för jag är ju liksom den som är ansvarig för många elever ihop med socialpedagogen då, blir det ofta.
Och sen är du mentor då, eller?
Nej, jag får ju, nej, mentor kallas det, ja, det skulle man ju kanske kunna säga lite i att jag har kontakten, ja. Fast vi använder inte det ordet i... Nej, jag är Elisabeth. Ja, jag vet inte.
Så. Nej, det är lite olika på olika skolor och sådär.
Det är sant. Och sen en sak som man får här lite gratis på skolan, det är ju att vi väljer att gå ut när det inte är raster, om det är möjligt, i korridorerna då. Utan man går när det är så tomt som möjligt. Och då möter man ju kanske de eleverna som inte har gått in på lektion. Och då får man de här fina samtalen som kommer av sig självt. Och då stannar man alltid till och de vill prata lite och klappar hundarna och så pratar man positivt då. Men jag går liksom inte in här, var ska du nu och bla bla bla, utan man får ett annat samtal som är viktigt, som inte syns någonstans. Men som jag vet att vi gör. Så det kan ju knacka på min dörr ibland att man vill komma in och få prata lite. Och då får man göra det om jag inte har någon annan.
Wow. Alltså jag tror jättemycket på de mötena också.
De är jätteviktiga, men det är ju så, det är de som inte syns. Alltså vi har ju liksom ingen statistik på detta. Utan det är ju en känsla man ser över tid, vad det ger.
Precis. Och vi har ju också sett många hundförare som jobbar med just problematisk skolfrånvaro. Att det inte alltid kunskapsmålen som inte uppnås. För att det kan vara väldigt högintelligenta elever som liksom klarar skolan generellt, men inte miljön. Ja. Liksom.
Nej, det är jättemycket så som jag och de jag möter. Absolut, och det är synd att det är så.
Ja, vad spännande. Om du får se dig själv om 5 år, vad gör du då och hur många hundar har du?
Om min man inte lyssnar så kan jag ju svara att jag har någonting.
Ja, det låter ju underbart. Jobbar du kvar där du är eller vad gör du, tror du?
Ja, det tror jag alltid att jag gör. Det hoppas jag på att jag gör. Det behövs.
Och vad skulle du vilja också, skicka? Ja, fortsätt.
Jag skulle vilja skicka att man har en chef som tror på det. Man har ett bra upplägg. För att det ger jättemycket, men det tar också. För man jobbar med 3 personer. Man jobbar med sig själv, hunden och eleven. Så att det krävs lite mer av oss som hundförare. Att kunna se hundens behov, elevens behov. Vad är det som gör att vi träffas idag? Vad är det meningen med det här mötet? Så att man har lite mer. Man får anstränga sig lite mer än när man kanske jobbar direkt till en elev. Mm. Men det är värt det. Men att man tänker att det kan behövas lite återhämtning. Det är viktigt.
Precis, jag tänkte precis säga det. Man det. Behöver själv vara på topp också som hundförare.
Ja. Ja, så är det. För jag möter ju de eleverna som har psykisk ohälsa. Ja. Det är det. Och det är familjer som har det tufft. Som gör allt de kan. Men man har hållit på i ganska många år, många gånger. Så att ibland kan det kännas lite, ja, lite tröstlöst för dem. Och då gäller det att man pushar på.
Mm.
Och att se det positiva. För det här att man ska få uppnå alla kunskapsmålen. Det gör man inte om man inte kommer till skolan varje dag. För det finns inte en möjlighet. Men man får se vilket man kan uppnå. Vad som är möjligt. Och sen är Sverige bra. För man har många år på sig att inta sin kunskap. Efteråt.
Ja, alltså jag tänkte precis säga det. Jag är ju ett stort fan av Petter, alltså artisten Petter.
Ja.
Och han lyfter ju alltid på sina konserter att hans mamma sa ju det. Äsch, du kan ta igen det på Komvux, det går jättebra. Och han sa ju det liksom. Han har ju läst själv på Komvux för att komma i kapp med sin grundskola. För den var inte alltid så himla positiv och liksom gick så bra och så. Men det gjorde jag också. Jag kan säga faktiskt att jag pluggade ju barn och ungdom hette det då. För att det var ingen matte i det programmet. För jag hade jättesvårt för matte. Men jag läser ju en master på universitetet nu. Och liksom... Ja. 47 snart, så att det går att ta igen och det går att fortsätta utbilda sig i all evighet om man vill, så att det inte kört bara för att inte grundskolan funkade som man hade tänkt sig.
Nej, det är det absolut inte, och det är viktigt att tänka på, men det är klart man kanske inte känner det när man är mitt i det.
Nej, och jag tänker framförallt egentligen den viktigaste poängen i det här är det att du har gett många ungdomar en möjlighet att förändra sitt liv, eller om man säger levnadsvillkoren. När jag läste folkhälsovetenskap så handlar det väldigt mycket om att man ska ge människor möjlighet att ändra sina levnadsvillkor. Det vill säga att med utbildning och med betyg så har man möjlighet att påverka sin levnads framtid liksom. Och det tänker jag ju att även om man inte går ut med betyg i alla ämnen hos dig, så har man ändå fått tron på sig själv att man kan det. Och att man klarar saker genom att man faktiskt också har haft en liksom, vad ska man säga, man får möjlighet att och avlastning i det tuffa i gymnasiet eller i högstadiet.
Absolut, och sen så är det så mina fantastiska kollegor som är ämneslärare, de har ju det rätta materialet och för att hitta rätt nivå. Så vi har ett jättefint samarbete. Vi tar fram det och så kan man göra om det så att hundarna är med i mycket då och arbetar och så. Så att det är häftigt, det är kul.
Det är teamwork helt enkelt.
Det är teamwork, jag har jättebra kollegor. Man kände väl så kanske man började på en högstadie att oj, hur ska man liksom möta de som är lite äldre och sådär så att det inte får bli för barnsligt. Men det är det inte. Man gör om material så att det funkar jättebra ändå. Så det är inga problem.
Och sen får man inte heller glömma bort att många i den åldern är inte redo att växa upp heller. Man vill vara barn också.
Ja, så är det. Och det kan man vara när man kommer in till oss en stund om man vill.
Ja.
Och det är ingen annan som ser det heller faktiskt.
Nej.
Så kan det vara ibland också.
Så det är viktigt. Vad tar du med dig från det här, Helena? Det här samtalet?
Alltså dels vilket fantastiskt jobb ni gör. Och ja, men vilken fantastisk skola som tar den här chansen. Och ser att det passar många av den gruppen som behöver det. Men också, jag ser jättemycket likheter med vad jag själv möter. För jag möter ju också lite skolelever och sådär. högstadieåldern generellt. Så jag tar verkligen, men jag blir inspirerad helt enkelt. Alltså det är jätte... Nej, det är härligt att höra. Och som sagt, jag önskar verkligen att det fanns överallt möjligheten. Alltså att det inte var så att man måste flytta till Lilla Edet för att sätta sitt barn i skolan hos er. Alltså att det, utan att det fanns en möjlighet, att man såg den möjligheten. Och att det självklart inte handlar om att det passar alla, men att det passar väldigt många på den här nivån, liksom, på det här arbetssättet. Det är liksom dags nu att tänka utanför boxen.
Ja, men lite så. Det är lite det jag tar med mig från det här samtalet. Jag gillade tanken också om att det finns en byggnad som man kan gå in i utan att andra ser. Till exempel, det tyckte jag var väldigt fint, att man liksom någonstans av respekt mot individen som kanske sliter med demoner överlag generellt sett, och framförallt då att inte behöva liksom outa den situation man är i, så kan man ändå komma till skolan och man kan ändå också få en möjlighet. Det vet jag nu i det här forskningsprojektet som jag är med i, att man har ju tittat på att just problematisk skolfrånvaro handlar ganska mycket om just känslan för skolan och byggnaden. Och att kunna byta attityd mot skolan och relationen till skolan och byggnaden. Och där har man ju en ypperlig möjlighet att starta en bit utanför där ingen ser och sen långsamt kunna ta sig tillbaka igen. Det är ju fantastiskt.
Precis.
Men också teamwork, tänker jag.
Ja, men det måste man ha. Man måste ha teamwork och kollegor som vill samma sak.
Ja,
så är det. Absolut.
Fantastiskt. Stort tack Elisabeth för att du tog dig tid att prata med mig och Helena. Och vi ser fram emot att kanske till och med höra dig en tillgång lite längre fram när du har fått nya erfarenheter helt enkelt.
Ja, jättegärna. Det var kul att få vara med.
Ja.
Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.